A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, serien där vi får följa en hålögd småbarnspappa i hans spännande möten med framstående psykiatriforskare. Mitt namn är Christian Dahlström och idag ska ni få träffa schizofreniforskaren Åsa Konradsson Goiken i den första delen av min långa intervju med henne som jag gjorde nyligen. För nytillkomna lyssnare så funkar det ju så att majoriteten av avsnitten av podden är gratis att lyssna på tack vare poddens många betalande Patreon-medlemmar. Så alla kommer att kunna lyssna på de 3 första delarna av den här intervjun helt gratis, medan den 4:e delen ligger bakom betalväggen på patreon.com/sinnessjukt. Och om man blir medlem där så kan man lägga till Patreon-feeden i sin poddspelare och lyssna på alla avsnitt i den poddspelaren man föredrar, dessutom helt utan reklam. Innan jag introducerar Åsa vill jag förresten tacka alla som kom på mina föreläsningar på Västkusten härom veckan. Om du som lyssnar vill boka mig för en föreläsning eller ett författarbesök på bibliotek eller så, ja, då går du in på vadärdepression.se. Där kan ni även nu inför jul införskaffa julklappar, mina signerade böcker eller mina tavlor. Jag fick ju för övrigt ett väldigt fint omdöme om min diktsamling Ångestens mamma av forskaren Elsa Dunkels häromdagen, då hon skrev att det är en vacker bok om viktiga frågor och inte så tung att läsa som åtminstone jag trodde, tvärtom. Skrev hon. Den och min första bok som är en faktabok om depression och ångest finns ju dessutom att köpa med en handgjord presentask nu inför jul. Men nog med nasande, nu låt mig istället berätta mer om Åsa Konradsson Goiken som är docent i farmakologi på Uppsala universitet. Hon forskar på schizofreni och vi har ju pratat om den sjukdomen i podden tidigare, inte minst i avsnitten med Marcus Sandborg som jag spelade in sommaren 2016 och som är mångas favoritavsnitt. Jag har även pratat med Maria Borelius om schizofreni i podden redan 2015 och med Pebbles Carlson Ambrose om den närbesläktade psykossjukdomen schizoaffektivt syndrom 2020. Och vi har även pratat lite grann om schizofreniforskning med Sofie Erhardt i avsnittet med henne från 2016 som ju handlade om det så kallade inflammationsspåret. Men jag har länge velat ha en renodlad schizofreniforskningsspecial och det kommer ni att få nu. Åsa har dessutom en väldigt speciell bakgrund eftersom hennes storebror Mats fick schizofreni 1988 då Åsa bara var 14 år gammal. I den här första delen kommer ni förutom en faktaruta om Åsa att få höra hur det gick till när Mats blev sjuk och hur det påverkade Åsa och familjen. Vi får även höra om det finns några positiva effekter av schizofreni trots att det är en väldigt svår sjukdom naturligtvis. Vi får även en expertfråga från genetikforskningsstjärnan från Oxford, Amir Sariaslan. Samt att vi pratar lite om huruvida man behöver vara rädd för någon med schizofreni eller inte. Och ifall Åsa likt jag själv har tvekat om att skaffa barn med tanke på schizofrenins ärftlighet. I nästa avsnitt som kommer snart, där berättar Åsa hur hög risken är för att ens barn får schizofreni om man som förälder har sjukdomen. Vi pratar om hur man bör agera om man har schizofreni och vill bli gravid. Åsa berättar även om händelsen som gjorde att hon själv efter 16 år plötsligt slutade oroa sig för att bli sjuk i schizofreni och huruvida hon undviker droger för att inte försämra sina odds. Dessutom får de berätta hur man vet ifall en psykos är tillfällig eller om den kommer att utvecklas till en psykossjukdom såsom schizofreni. Vi pratar även om en annan psykossjukdom, nämligen vanföreställningssyndrom. I del 3 sen, där pratar vi om det faktum att självmordsrisken minskar med tiden och varför Åsa tror att det är så. Här får vi även två expertfrågor, varav en fråga till från geniet Amir Sariaslan om huruvida Åsa tror att boende i urbana miljöer orsakar schizofreni. Och en från ingen mindre än seniorprofessorn Marie Åsberg kring den förtida dödligheten hos människor med schizofreni och vad man kan göra åt den. I del 3 kommer vi även in på Åsas specialitet, nämligen läkemedel. Vi pratar om de tre generationerna antipsykotika och vilka för- och nackdelar de respektive generationerna har. I del 4, som alltså bara är tillgängligt för Patreon-medlemmar, där fortsätter vi på läkemedelsspåret. Vilket är egentligen det nya amerikanska läkemedlet som Åsa kallar den fjärde generationens antipsykotika? Vilka tycker Åsa annars är de mest lovande forskningsspåren och hur viktigt är socialt och praktiskt stöd? Och så får vi en sista fråga från Amir Sariaslan om genetik och läkemedel och dessutom två till superintressanta expertfrågor från legendaren Marie Åsberg. Vill ni veta vilka det är så får ni bli patroner. Då får ni även höra Åsas svar på alla era lyssnarfrågor som handlar om allt från varför vissa antipsykotiska läkemedel ger övervikt till vad hon tycker om psykiatrireformen och huruvida schizofreni kan självläka med tiden. Det sista avsnittet blir extra långt, över en timme av poddguld, och man väljer själv hur mycket eller lite man vill betala på Patreon så att alla ska ha råd, och det är heller inga uppsägningstider eller så överhuvudtaget. Och om du som lyssnar är svårt sjuk och faktiskt inte har råd alls, ja men hör av dig till mig på Twitter så fixar jag så att du får lyssna på även det sista avsnittet gratis. Jag gör ju så här för att de som har råd ska betala för sig, inte för att den som inte har råd ska missa något innehåll. Därför blir jag också vansinnig när exempelvis läkare och andra som har råd lyssnar och inte är Patreon-medlemmar. Det är ett jävla Ove Sundberg-beteende. Okej, innan vi drar igång vill jag tipsa om Åsas bok som hon har skrivit med Sten Friberg och Ylva Wächter. Den heter Schizofreni, livet med en psykossjukdom, och om ni vill läsa min recension av den så finns även den på vadaredepression.se. Det är bara att klicka på recensioner där så hittar ni den och mina andra recensioner. Där kan man också köpa den här boken på Bokus genom att klicka på någon av köplänkarna, och då går ett par kronor av köpesumman till den här hålögda småbarnspappan som jag nämnde tidigare. Jag vill också bara väldigt snabbt säga att när vi pratar om positiva och negativa symptom av schizofreni så innebär positiva symptom sånt som tillkommer eller läggs till, så att säga, typ vanföreställningar eller hallucinationer, medan negativa symptom är sånt som minskar eller trubbas av, så att säga, exempelvis att man blir av med energi eller lusten att umgås med andra exempelvis. Okej, luta er tillbaka, för nu har det blivit dags för er att lära känna den fantastiska Åsa Konradsson-Goiken i en intervju från Schizofreniförbundets lokaler på Norr Mälarstrand i Stockholm den 10 november i år. Vi börjar som vanligt med en faktaruta. Varsågoda. Ålder?
48.
Familj?
Storbror, mamma, pappa och make.
Bor?
Kungsholmen, Stockholm.
Utbildning?
Doktorsgrad i medicin.
Lön?
Oj, vilken svår fråga. 48 000 i månaden ungefär, tror jag. Jag har inte så bra koll på det.
Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv?
Under den tiden jag gjorde min postdoc i USA, 2007-2009.
Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv?
När jag var 14 år till jag var 19 år, när min storbror blev sjuk i schizofreni.
Har du haft någon psykiatrisk diagnos?
Nej.
Har du gått i terapi?
Nej.
Har du någon förebild?
Ja, jag har Hans Rosling som förebild.
Vilken är din största professionella framgång?
Min största professionella framgång, det är väl en del forskningsresultat som har varit mina absolut främsta.
Vad kör du för bil?
Jag har ingen körkort.
I valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och regionen och Moderaterna till kommunen. Vad röstade du på?
Ja, gud, nu tar du mig igen på sängen. Nu ska vi se, för jag röstade på rakt igenom på David Eberhards uppstickar...
Medborgerlig samling.
Precis.
Mm. Har du något motto?
Nej, det vet jag 17 om jag har något motto. Nej, det tror jag inte faktiskt.
När var senast du grät?
För en vecka sedan.
När var senast du var onykter?
Det kanske är en månad sedan.
Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då?
Nej.
Vad läser du?
Vetenskapliga artiklar.
Vad lyssnar du på?
Just nu så lyssnar jag på mycket klassisk musik.
Vad ser du på?
Tittar väldigt lite på tv, men jag har precis varit sjuk, så då har jag tittat på en del serier, bland annat Vuxna människor av Felix Herngren.
Vad använder du din smartphone till?
Oj, allt. Den är min, den är mitt största sällskap när jag pendlar till och från Uppsala.
Okej, du, eftersom vi ska tala om läkemedel så brukar jag, när jag kommer ihåg i alla fall, inleda med att fråga gästen om den har några jäv som lyssnarna bör känna till.
Några jäv, alltså jag är ju en person som läkemedelsindustrin använder som informatör. Jag får föreläsningsarvode från flera olika företag. Och jag har haft forskningsmedel ifrån läkemedelsindustrin, från ett amerikanskt företag.
Mm, vad bra, du, vad roligt att du ville ställa upp i podden.
Såklart.
Hur mår du?
Jag är helt okej faktiskt. Det är ju ändå en fin dag. Vi sitter här och tittar ut över Riddarfjärden och solen skiner. Så jag ska inte klaga.
Mm. Vi pratade här innan om att, eller vi spekulerade kring ifall just det här rummet vi sitter i, ifall det var här den första lobotomin i Sverige genomfördes. Eftersom jag tror att den genomfördes på Serafen som det här huset har tillhört. Och det här är operationssalen, sa du.
Ja, det måste vi nästan ta reda på, Christian, om det var just här. Eftersom, ja. Det har med, eftersom vi sitter i Schizofreniförbundets lokaler så är det faktiskt en ganska häftig...
sammanträffande, ja, om det är så.
Ja, verkligen, verkligen. Jag ska försöka ta reda på det faktiskt.
Mm. Du är ju kolossalt engagerad i psykiatrifrågor. Alltså det är forskning, det är föreläsningsföretaget, det är flera olika styrelseuppdrag, bland annat i Schizofreniförbundet då. Du är författare, du gör intervjuer i media, du hjälper din bror och så vidare och så vidare. Kan du berätta lite kort för lyssnarna om dina olika engagemang?
Ja, jag är ju anställd vid Uppsala universitet som universitetslektor i farmakologi, och jag besitter en titel som docent i farmakologi, vilket gör att jag bedriver forskning inom fältet för schizofreni. Och det gör jag för att jag för 33 år sedan förlorade min storbror in i sjukdomen schizofreni. Och det har blivit mitt kall i livet. Att försöka förstå sjukdomen och försöka få på de här personerna som är drabbade av den här sjukdomen till en bättre livskvalitet. Och det har gjort att jag spenderar väldigt mycket tid till min forskning såklart. Men det krävs också att det finns människor som hjälper till i samhällsmässiga situationer. Därav så har jag beslutat mig för att sitta på en del då styrelseposter som Schizofreniförbundet. Men jag sitter också på styrelseledarpost på Europanivå i EU-FAMI. Så att jag kan driva mina hjärtefrågor både internationellt och nationellt.
Vad är det för förening?
Det är en förening för familjer inom mental hälsa. Så det är inte bara schizofreni, utan det är hela spektrat av psykiska sjukdomar. Och att jag skriver debattartiklar och intervjuas och så vidare är ju för att jag har ett otroligt brinnande intresse för att sprida information om schizofreni och sprida rätt information. Det stigma som finns i samhället tror jag beror på att vi är okunskap. Och då känner jag att jag vill dela med mig av den kunskapen som jag har. Både när det gäller erfarenheter med min bror, men även den kunskap jag har från min utbildning och min forskning. Och att jag skrev en bok om schizofreni, det gjorde jag ju tillsammans med två psykiatriker, Sten Friberg och Ylva Wächter. Det var ju för att det inte fanns någon bok skriven på populärvetenskap i svenska om just schizofreni. Och tanken med den boken var ju att den skulle skrivas till personer som själva är drabbade av sjukdomen schizofreni. Därav valde vi ett lättsamt språk. Men ju längre vi jobbade med den här boken så förstod vi att den här boken, den är ju till för alla som inte har expertis. Alla personer som träffar människor med en psykossjukdom. Vilket är egentligen alla. För det kan handla om polisen, brandkår. Det kan handla om personerna som jobbar på ICA eller Konsum. Busschaufförer, taxichaufförer, hårfrisörer. Alla träffar ju på människor med schizofreni. Så att det är... Du frågade mig om mitt motto var, och det är väl kanske, jag sa att jag har inget, men det kan nog vara att mitt motto är att, att jag vill sprida information för att ta död på det stigma som finns kring psykisk sjukdom. Helt onödigt stigma faktiskt, i mina ögon.
Verkligen. Du nämnde din bror såklart då, och du nämnde även er fina bok, och jag tänkte faktiskt be dig läsa ett kort stycke ur boken som jag har med mig här.
Tur att jag tog med mina läsglasögon. Nu ska vi se. Åsas bror insjuknade vid 19 års ålder när Åsa själv bara var 14 år. Hon och hennes storbror Matte hade vuxit upp sida vid sida, och när föräldrarna skilde sig ingick de i en pakt. Det skulle vara de två för alltid. Men en dag, utan förvarning för Åsa, blir Matte en främling, en helt annan person. Åsa berättar om första gången hon såg sin bror psykotisk. Det var en chock. Jag kommer in i huset och ser honom. Han har en enorm energi i sin kropp. Armar och ben rör sig med en väldig hastighet. Han har ett forcerat språk. Han är Ronald Reagan. Han är Gorbachev. Det låter som han är flytande i franska och ryska. Hans blick är nästan svart. Han är hotfull. Han hotar att slita ut njurarna på vår mamma. Det skrämmer mig oerhört. Jag blir rädd för min egen storbror. Tårarna rinner och jag backar ut i hallen, och det ser min fina storbror, och mitt i sin egen psykos kommer han ut till lillesyrran och lägger armen om mig, blinkar med ögat och säger: det är lugnt syrran, det löser sig. Men det gjorde det inte. Det blev bara värre och värre.
Ja, otroligt fint. Och den här pakten du beskriver i boken och i intervjuer tycker jag är så himla fin, att ni två än idag är ett team.
Ja.
Men när Mats först blev sjuk så påverkades er relation, och den här pakten blev minst sagt ansträngd, för att inte säga att den liksom upplöstes.
Ja.
Kan du berätta lite vad som hände?
När min storbror då, jag är 14 år, precis som jag läste, och jag har aldrig i hela mitt liv hört talas om en sjukdom som kan förändra en persons beteende på det här sättet. Min mamma kom ju hem ifrån sjukhuset en dag och berättar att den förändring vi såg hos Matte i pappas kök där vi hittade honom beror på att han har drabbats av en sjukdom. En sjukdom som är precis som vilken som helst, men som har drabbat hjärnan, och den heter schizofreni. Så otroligt kloka ord av min mamma. Men för mig som 14-åring så var det enormt svårt att förstå att det här kunde vara som vilken sjukdom som helst. Och jag är ju uppfostrad på ett sätt att man aldrig har besvarat mina frågor, utan man har gett mig verktyg till att försöka hitta svaren själv. Men den här gången så kände jag att det inte ens är någon idé att fråga min mamma om mera detaljer, utan jag försökte leta rätt på information om schizofreni. Och på den tiden fanns ju inget internet, utan man fick cykla till biblioteket där jag bodde. Och där 1986, eller 1988, är det, inte 1986, det har jag förmåga att säga, 1988 var det här. Då, det som stod i Bra Böckers gröna lexikon om sjukdomen schizofreni, som inte stavades som jag hade som jag trodde, utan det tog ett tag för mig att hitta ordet. Men det som stod där, tillsammans med min storbrors förändrade beteende, gjorde att jag kände att det här vill inte jag vara med om. Jag vill inte förlika mig med att min storebror har förändrats. Och jag skämdes nog enormt för att jag hade fått in den här sjukdomen i familjen. Jag skämdes för min storebror. Jag hatade min storebror. Jag hatade sjukdomen. Samtidigt som jag kände också en enorm avundsjuka. För plötsligt så fick han allt fokus ifrån våra föräldrar. Så att jag valde att ta avstånd ifrån min egen familj. Jag berättade för mina föräldrar att det här, jag är inte med. Jag är inte med på den här sjukdomen. Den existerar inte i min världsbild. Och jag bad också mina föräldrar att inte berätta det här för någon i mitt nätverk. För när man är 14 år så är det ju så otroligt. Man är så jädra rädd för att hamna utanför. Och jag är uppvuxen, eller jag och min bror är uppvuxen en liten förort till Stockholm. Där alla kände alla. Jag var livrädd för vad som skulle hända med mig om man fick reda på hur han hade förändrats. Så att jag tar avstånd. När min storbror, om han ska komma hem på permission från sjukhuset, så ser jag till att inte vara hemma. Hinner jag inte iväg innan han kommer, så är jag fruktansvärt elak mot honom. Någonting som jag mår ganska dåligt av idag. Och jag har bett honom om ursäkt på många olika sätt. Både i media och mellan fyra ögon. Och jag berättar också för när jag berättar för mamma och pappa att det här inte får komma ut, så säger de, ja men självklart Åsa, det här är, du får hantera det här på ditt sätt. Men det min mamma gör, det är att hon går bakom min rygg. Och hon ringer till min klassföreståndare och berättar vad som hänt under sommaren. För Mats insjukna just under sommaren 1988. Hon ringer till min baskettränare. Hon ringer till mina bästa kompisars föräldrar. Och det hon berättar är ju vad som har hänt under sommaren. Att Mats har blivit sjuk. Och hon berättar om mina känslor. Och att jag inte vill att det här ska komma ut. Sen berättar hon också om att mamma och pappa kommer ju att behöva stötta Mats till 100% och att jag antagligen kommer hamna lite i kläm. Men att ingen av de här vuxna människorna ska tveka och ringa om det är så att jag behöver stöd och hjälp hemifrån. Och hade jag fått reda på det här när jag var 14-15 år, då hade jag nog rymt. Jag är ytterst tveksam om mina föräldrar faktiskt hade fått se mig igen. Men det var ingen som sa någonting. Ingen av de här vuxna människorna som fick den här informationen skvallrade. Mina föräldrar berättade ingenting. Och när jag väl fick reda på det, så trillade några pusselbitar på plats. Och det var efter jag hade fyllt 20 eller 25 som min mamma berättade för mig att vad hon hade gjort, gått bakom ryggen. Och nu kan jag säga att det hon gjorde var något av det vackraste någon någonsin har gjort för mig. För hon skapade ett nätverk av vuxna människor som jag redan hade förtroende för. Och tänka ett steg till, så var de här vuxna människorna fantastiskt stöd för mig. Min klassföreståndare lät ingen i klassen 9C i Hässelby Villasals skola att hålla det här fåniga föredraget om sommaren 1988, även fast jag hade laddat med en fantastisk berättelse. Äntligen hade jag gjort något coolt. Min baskettränare startade studiegrupper efter basketträningarna, och det var inte bara för min skull, utan det fanns flera tjejer som får lite illa. Och mina kompisars föräldrar såg alltid till att jag hade mat i magen och rena kläder. Och självklart fanns det ju mat, till och med färdiglagad mat i kylskåpet som mamma hade fixat. Och det fanns en tvättmaskin. Men jag ville inte lära mig tvätta. Och jag ville absolut inte värma någon mat, utan jag ville bli omhändertagen.
Men hade du flyttat hemifrån? Eller?
Nej, jag är 14. Men Okay. Jag flyttar liksom när min storebror, när min storebror kommer hem eller när jag känner mig väldigt ensam, då flyttar jag hem till mina kompisar.
Jag
bor lite då och då hos min kompis Gabby och min kompis Jenny. Så jag brukar säga det, jag är uppfostrad av min mamma och pappa såklart, och mina bästa kompisars föräldrar och min baskettränare. Ganska lyxigt faktiskt att ha flera vuxna i sin närhet.
Byn fostrar barnen, eller vad man brukar, finns något sånt talesätt?
Ja, och sen tycker jag ju också, det är ju någonting som jag är ute och när jag är ute och pratar, det är ju också att jag är väldigt noga med att tala om att det är väldigt viktigt att barn har andra vuxna människor runt sig som inte är föräldrar. Utan som kan finnas här som mentorer och stöttepelare. Det är otroligt viktigt. Och jag har ju massor med barn runt mig, för jag och min man har inga egna barn. Men jag har massor med barn runt mig som har mig som en figur som är en trygghet. Och en person som man kan prata med som inte är mamma eller pappa.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men vad var det som hände när du var 2025 då som gjorde att din mamma kände att hon kunde berätta om det här för dig?
Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg själva skeendet faktiskt. Men jag tror kanske bara att vi började prata om olika saker. Och jag vet faktiskt inte vad orsaken var, utan det kom kanske naturligt att hon ville berätta det.
Men jag tänker att du måste väl ändå ha liksom,
aha, du tänker
blivit
så.
Av med din...
Ja. Så här var det. Jag höll mig ifrån min storbror i 5 år. Jag gjorde allt för att slippa se honom. När min mamma berättade för mig att du borde följa med och hälsa på honom på sjukhuset när han låg på sluten psykiatrisk vård. Jag vägrade tills det att det skulle komma ett speciellt datum. 1988, den 1 augusti, det är när min storbror fyller 20 år och han ligger på sluten psykiatrisk vård. Då åker jag hälsa på honom. Jag hälsar på honom en gång. Men jag håller mig ifrån att vara involverad i min storbror eller träffa honom i 5 år. Och det som händer när det vänder, det är när jag själv tar studentexamen från gymnasiet. Då har min mamma fixat en fantastisk fest i trädgården. Och alla är där och alla är där för att fira mig. Vilket jag tycker, någonting som jag då har längtat efter i 5 år. Att jag ska få stå i fokus. Vilket kan låta kanske egoistiskt. Men precis så var det. Och alla var där. Alla utom brorsan. Och jag tyckte det var så otroligt skönt. Men helt plötsligt under den här lunchen när vi sitter där, så kommer en figur i min ögonvrå. En person som har lite udda kroppshållning som beror på övermedicinering. En person som inte riktigt har klätt sig i ton i färger på kläderna. En person som har lekt med hårblekningsmedel så att han är gul i håret och ser ut som en glödlampa. Och för första gången på 5 år så känner inte jag hat eller skam, utan jag känner kärlek när jag ser honom. Och någonstans där händer det i mig att jag känner att det är ju brorsan där bakom. Jag måste bara lära känna honom igen. För oavsett att man är av samma skrot och korn, uppvuxen sida vid sida, kramad av samma mamma och pappa, och man är syskon. Om ett av syskonet har betett sig som jag gjorde, så tar det lite tid att hitta tillbaka. Och det var en resa att hitta tillbaka till varandra. Nu är vi världens bästa kompisar och hjälper varandra i vardagen på olika sätt.
Men jag tänker inte för att rub it in eller så, men det måste ju varit väldigt, väldigt jobbigt för honom då, eftersom ni hade haft den här pakten innan, och uppenbarligen betyder du väldigt mycket för honom också. Ja. Det var inte bara att du såg upp till din storebror, utan ni verkade ha varandra väldigt nära, och att han då blev av med dig under de här åren då.
Ja, han, alltså vi har pratat om det här såklart. Matte har inget minne riktigt av att jag var elak. Han minns såklart, han kommer ju såklart ihåg att jag inte var närvarande riktigt på samma sätt. Men han har liksom sagt, han hade sånt fullt sjå med sig själv under de första sjukdomsåren. Så att han säger att det är ingen fara liksom. Men det sitter väldigt hårt i mig att jag betedde mig på det här sättet. Men sen är det ju människor som har sagt till mig att det kanske tack vare att jag tog det avståndet som jag gjorde när jag var 14, som har gjort att det har gått så pass bra för mig som det ändå har gjort. För det finns ju också forskning på syskon till personer med schizofreni. Och det är ju inga roliga resultat att läsa faktiskt.
Men vadå, du menar att det skulle ha varit skyddande på något sätt?
Ja, men precis. Kristina Dahlman har gjort forskning på syskon till personer med schizofreni. Där man bland annat kan utläsa då att dels beskrivs de här känslorna som jag hade. Hat och avsky, skam och avundsjuka. Och även ångest. Sen så i vissa av de här artiklarna så finns det också korrelationer med att syskon till personer med schizofreni missbrukar mer substanser och eller sitter i fängelse för olika typer av brott. Och jag har varken provat olika substanser eller suttit i fängelse, och det kan ju faktiskt vara för att jag tog en liten break från allting. Sen tar jag igen det nu, för nu är ju mitt liv kretsar ju kring psykisk sjukdom och försöka hjälpa till att sprida information, men också hjälpa till i vårdprocessen på olika sätt.
Och jag tänker, bilden av schizofreni i er bok är ju allt annat än romantiserad. Men du beskriver även det positiva som sjukdomen har fört med sig för både dig och Mats. Vad upplever ni har varit positivt?
Jag brukar säga att tack vare, kan jag säga nu för tiden. Även fast jag önskar ingen att utveckla sjukdomen schizofreni, så det är inte det. Men tack vare att jag har vuxit upp i en familj där det för mig då plötsligt blev aktuellt med schizofreni, så har jag fått med mig en hög med empati. Jag är inte rädd för människor som beter sig annorlunda, utan om jag ska vara riktigt ärlig så är det faktiskt så att jag tycker att människor som anser sig vara friska ibland är tråkigast som finns. Om man har någon sorts funktionsnedsättning, där behöver ju inte vara psykiatrisk art, men då kan man ofta beskriva vardagliga ting med andra ord och med en knorr, och det är någonting som jag uppskattar, och det har jag nog med största sannolikhet fått med mig från uppväxten med min brorsa. Han är ju fantastisk på att uttrycka sig, och det finns ju saker i boken, små skrifter som han har skrivit som är både poesi och otroligt roliga. Så att empatin har jag fått med mig, och det är ju tack vare sjukdomen. Sen har jag ju fått ett kall i livet att försöka förstå varför vissa människor utvecklar sjukdomen. Och vad som skulle kunna ligga till grund för det, och hur vi ska komma vidare för att förbättra situationen. Jag har ju 34 års erfarenhet av psykiatrin. Jag har sett hur situationen var innan psykiatrireformen till och med. Och det är någonting som jag ser som någonting positivt. Allting har inte blivit bättre, vissa delar har blivit sämre. Jag har sett hela spektrat av sjukdomen. Jag har också kunnat följa hur den förändras över tid. Jag har sett hur läkemedel kan påverka sjukdomen, både till det positiva framförallt, men även de negativa bitarna som biverkningar. Och det är för mig positivt. Så empati och att jag har fått ett kall i livet. Såklart så har ju den här sjukdomen kommit med otroligt mycket sorg. Men det gäller ju att fokusera på det som är positivt. Och det som min storbror ser som positivt, det är ju för han är ju konstnär. Och för ett tag sedan så blev han intervjuad till en bok av Simon Kyaga och Jonas Mattsson, Equilibrium. Och då var jag med på den intervjun. Och då berättade han om att efter det att han har fått sin diagnos så känner han sig mer öppen i tanken. Han känner sig mer fri som konstnär att måla. Det tycker jag är otroligt häftigt. Sen så kan han berätta om väldigt tunga delar av sin sjukdom såklart. Men han fokuserar också väldigt mycket på det som är positivt. Han brukar beskriva sin sjukdom som att det finns positiva fyrverkerier. Och det kräver väldigt mycket energi av honom, vilket gör att han ibland behöver ligga på sofflocket väldigt många timmar. Men han behöver samla kraft. Men den där positiva energin gör att han kommer framåt och målar och skulpterar och är kreativ. Så han kan också verkligen beskriva en fin sida. Och det betyder otroligt mycket för mig som lilla syster att han kan beskriva den här fina, positiva delen av sjukdomen. För i många ögon så är det ju bara en sjukdom som enbart är belastning. Och det behöver inte vara så.
Nej. Du har fått en expertfråga som tangerar det här ämnet. Så jag tar den med en gång. Mycket av det här har varit inne på redan, men vi tar den ändå. Den är från Amir Sariaslan som forskar på beteendegenetik på Oxford. Och som har ett utmärkt nyhetsbrev på Substack som jag gärna tipsar om. Det heter Arv, slump och miljö. Det är bara att googla. Amir har fler frågor senare, men hans första lyder så här. Hur har anhörigskapet till brodern påverkat hennes forskning?
Det påverkar ju mig på alla sätt. Och som jag redan har sagt så har ju schizofreni har blivit ett kall. Att försöka både sprida information och förstå mer av sjukdomen och förbättra behandlingen. Det har blivit som ett kall i livet. Så schizofreni tar ju väldigt mycket plats i mitt liv. Jag har det liksom på skinnet och under skinnet hela tiden. Men det har ju, om jag jämför mig med andra schizofreniforskare som inte har schizofreni in på huden, så är det ju väldigt många som forskar för sin egen karriärs skull. Och det här kan ju låta som ett floskel, men det gör inte jag. För mig, mitt mål är inte att få en guldig skylt utanför kontoret där det står professor, utan det är faktiskt att komma framåt och att min forskning ska kunna hjälpa de personer som faktiskt är drabbade av schizofreni till en bättre livskvalitet.
Kan det också vara så att du har en bättre förståelse för sjukdomen och att det kan göra att du tar färre omvägar i forskningen, om du förstår det?
Kanske, för jag ser ju inte det här bara som en liksom sjukdom, utan det är en helhet. Jag ser ju hela, men som jag berättade förut, att jag har kunnat följa min storbror, och han är ju inte den enda personen med schizofreni som jag har i min närhet, utan jag har ett helt gäng runt mig av naturliga skäl. Och jag kan ju se helheten. Det är inte bara en sjukdom, utan det är, den bär med sig så otroligt mycket olika typer av symptom som också förändras över tid. Och det tror jag är svårt även som kliniker att förstå. För jag som är anhörig, jag kände min storbror innan han blev sjuk. Så att små förändringar i hans sjukdom kan jag upptäcka väldigt, väldigt snabbt. Och också avgöra om det här är, kommer det här innebära någon problematik. Så att jag ser nog en helt annan helhetsbild. Så det kan nog vara så att jag kanske går en rakare väg. Men, eller så går jag omvägar, det vet man ju inte. Det får man ju se. Men jag har ju ett väldigt intresse av just specifika symptom som våra läkemedel inte är så bra på att förbättra. Och jag är ju otroligt intresserad av farmakologi. Jag kan ju få gåshud på kroppen när jag tänker på hur vi med små molekyler kan förändra beteenden hos människor och djur.
Mm. Vi kommer till det lite senare, men jag tänkte på en sak när vi sågs senast, du och jag, så berättade du att det här som du är inne på också, att hur mycket du tycker att det berikar ditt liv att ha människor med schizofreni och andra liksom, diagnoser eller så i din omgivning, tvärt emot då många andra som tvärtom är rädda för människor med schizofreni och sådär. Jag vet att Niklas Långström gjorde en studie för ett par år sedan där de såg att människor med schizofreni utan ett samtidigt missbruk var ungefär lika våldsamma som vem som helst. Jag tror att det var 5% som hade en dom för våldsbrott i befolkningen som helhet och typ 8% bland de som har schizofreni utan missbruk. Däremot bland de med schizofreni som hade ett samtidigt missbruk, där var det mångdubbelt vanligare med våldsbrott. Men fortfarande var det ju runt 3 av 4 som inte hade någon sån dom heller. Och jag menar, kanske är schizofreni och missbruk en särskilt dålig kombo, jag vet inte. Men alkohol och droger i sig gör ju liksom vem som helst oberäknelig.
Precis.
Och de flesta i samhället använder någon form av drog själv. Så det känns liksom bara lite ologiskt att gå runt och vara rädd för människor med just schizofreni, om du förstår vad jag menar.
Absolut. Det är ju en av myterna, att man är farlig. De här personerna, precis som du säger, så är det ju i kombination med droger. Och då blir vem som helst, kan ju bli oberäknelig, precis som du säger. Personer med schizofreni-diagnos, om man tänker på vad sjukdomen innebär, så är ju inte det här människor som är ute på stan och viftar. Ibland är de det, men väldigt, väldigt sällan. Utan det är ju en sjukdom som gör att man väldigt många gånger har paranoida tankar. Man är rädd för saker som inte existerar. Man är inte ute bland folk, åker tunnelbana och buss. Utan man undviker ju precis sådana situationer. Man är oftast instängd och isolerad. Man är mer farlig för sig själv än andra. Däremot så finns det studier på de som råkar illa ut är ju familjemedlemmar. Och det är ju inte så konstigt, eftersom det är vi som är anhöriga eller närstående. Det är oftast vi som kanske kliver in och försöker vara ett hjälp och stöd under en psykos till exempel.
Mm.
Och då brukar jag också säga, det är ju egentligen inte, det är ju inte människan bakom, för det här är ju, jag får så mycket samtal ifrån anhöriga där man beskriver för mig att man är rädd. Man kan vara rädd för sin son eller sin fru eller sin dotter för att man har den här bilden att man är farlig. Men då får man ju vara väldigt tydlig att det här är inte en sjukdom som ökar våldet. Men att man behöver vara lite försiktig som anhörig, så att man kanske försöker ta hjälp av sjukvård och eventuellt polis om man behöver kliva in i en lägenhet där ens älskade människa som har drabbats av den här sjukdomen faktiskt har en psykos. För då kan det hända saker. Men då händer det ju ofta saker med personen själv också. Att man kanske försöker begå olika typer av våld mot sig själv. För det är det rösterna säger. Men det, jag tänkte bara det på det du sa också. Att jag berikas av människor med olika typer av diagnoser. Och det är inte så att det krävs att man ska ha en diagnos för att hänga med mig. Men jag tycker att det har med mångfald att göra. Jag vill gärna ha människor med runt mig som inte är som jag. Det är ju hur tråkigt som helst. Jag vill ha människor som berikar mitt liv. Och jag tror att orsaken till att jag har så mycket människor i min närhet och som goda vänner som har olika typer av diagnoser är ju för att jag inte, det är inte det jag bryr mig inte om det, utan jag vill vara med människor som ger mig energi och som jag har en god relation till.
Mm. Du, jag har ju själv tvekat på att skaffa barn på grund av att schizofreni är ärftligt, och jag har ju det i min släkt också, som du vet. Och dels då tänker jag för att inte skicka vidare generna, och dels av rädsla för att jag själv ska bli sjuk och inte kunna ta hand om avkomman, så att säga. Har du tänkt i samma banor?
Ja, jag har ju det. Jag berättade, alltså min man, det här är ju fruktansvärt egentligen, för min man vill ju ha, han vill ju ha 5 barn med mig. Medan jag sa att jag vill inte ha barn.
Av det här skälet?
Ja, eller? Av det här skälet. Och det var ju någonting, jag träffade ju min man när jag var 21. Så vi har ju hängt ihop i 27 år. Så att, och när jag var 21 så hade inte jag någon kunskap om... Hade jag haft den kunskapen jag har idag om det genetiska, så hade jag kunnat ta ett andra beslut. Men jag valde av rädsla, precis som du, att inte sprida generna vidare. Och för att jag inte skulle orka ha ytterligare en person som jag älskar drabbas av den här sjukdomen. Men det här ändrades faktiskt. Jag och min man försökte bli gravida. När kan det ha varit? Strax innan jag fyllde 40 kanske. Och tog hjälp av IVF. Och det visade sig att jag inte kunde bli med barn. Så att det är liksom en del i mitt liv vill absolut inte skaffa barn. Men sen när jag väl fick mer kunskap så kände jag att nej, men nu kör vi. Men då fick jag reda på att jag inte kan bli barn. Eller att jag inte kan bli barn. Och det var en ganska intressant historia, för den här läkaren som skulle berätta för oss att det är ingen idé att ni, liksom, att ni försöker mer, inte med dina ägg i alla fall, Åsa, för att de är för dåliga kvalitet på. Och det var faktiskt en väldigt skön känsla. Jag sa, vet du vad, det här är den bästa, egentligen den bästa nyhet som jag kunde få. För just för att det fortfarande, trots att jag vet att den genetiska delen, visst den finns där, men det är ju inte hela sanningen när det gäller schizofreni. Så kändes det skönt att om vi nu bestämmer att gå vidare, så då kan vi adoptera ett ägg.
Mm.
Och då, jag tror ju mer på att det här, jag är inte så övertygad om att det är mitt lilla ex som är av stor vikt för att den här personen, om jag skulle adoptera ett ägg, att det är just det här lilla exet som skulle komma från min kropp, eller från min genbank, att det är det som är avgörande för hur det här barnet skulle bli i beteende. Utan jag tror att det handlar mer om att jag ska bära det barnet, att det barnet ska liksom gro i mig. Men sen så blev det ingenting av med det heller, för sen blev jag för gammal för att få, jag blev för gammal för att kunna få ett ägg i Sverige, och då behöver man ta hjälp utomlands ifrån, och då blev det ett så otroligt stort projekt. Så Och jag mådde ganska dåligt av alla de här injektionerna och hormonerna. Så det finns två sidor av det här. Det fanns faktiskt när jag fick mer kunskap om hur det faktiskt ligger till med det genetiska. Så släppte en del av mina rädslor.
Det låter ganska avdramatiserat för dig. Det verkar inte som att
för mig, grejen är så här. Jag tycker, barn är inte för alla. Det är inte, bara för att man är en vuxen människa så är det inte lika med att alla ska ha barn. För mig är inte det. Jag förstår att det måste vara helt underbart att ha att ha barn, att se kombinationen av personen man älskar och sig själv komma ut i ett litet paket och man kan känna igen olika features i sin partner och i sig själv. Men jag har massa barn runt mig som jag är extra mamma åt och som jag har precis lika mycket kärlek för, kan jag nog tro, som man har till sitt eget barn, som betyder otroligt mycket för mig. Så för mig är det avdramatiserat, men jag tror att det är värre för min man faktiskt. Jag tror att han hade ju önskat att ha den här stora familjen liksom. Faktiskt, så för honom är det nog jobbigare. För mig är det inte så jobbigt, utan jag mår bra i det vi lever i nu och alla barn som jag har runt mig, som inte är mina biologiska barn, men som jag verkligen, verkligen älskar.
Ja, där hade ni den första delen av min intervju med schizofreniforskaren Åsa Konradsson Goiken. Jag påminner om hennes och hennes kollegors utsökta bok Schizofreni, livet med en psykossjukdom. En väldigt bra bok som är lättbegriplig och superintressant. Nu ska jag återgå till att läsa gamla Freud-böcker och gräva i arkiv till de återstående delarna av Freud-dokumentärserien, där de första två delarna ju redan finns ute för alla er som har Patreon. Köp mina böcker, bli patroner, ge mig alla era pengar, men framförallt ta hand om varandra där ute, så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!